Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Bildradion och jag heter Göran Segerholm och vi gör nu comeback efter några månaders tystnad i podcastvärlden. Och det beror ju till stor del på att jag har horpoddat, skulle man kunna säga, för fotosidan poddradio. Det vill säga gjort podd mot betalning. Och det har gjort att stackars Bildradion då, den ideella, icke-kommersiella podden, har fått stryka på foten för kapitalets makt. Men nu Ulf, nu är vi tillbaks.
Mm.
Och med Ulf menar jag då Ulf Lundin som ni har träffat tidigare i Bildradion. Och Ulf, jag tänkte att vi skulle göra ett litet experiment idag, att vi har en bokcirkel. Och detta om en bok som inte handlar om fotografi alls, utan om abstrakt konst.
Mm. Om det andliga i konsten heter den, av Vasilij Kandinsky. Och man kan väl sammanfatta att det är ett brandtal för den abstrakta konsten, det abstrakta måleriet.
Ja, på något sätt så kände jag så här, jag läste den här över julhelgen och på något sätt så kände jag att ja, det här är ju egentligen fotografins fel då, eller förtjänst, att målarna knuffades iväg från det avbildande måleriet, för det är vad den här boken handlar om. Kandinsky säger i korthet, skit i att försöka rita hur saker och ting ser ut, utan rita hur de uppfattas på ett själsligt plan istället, för det är mycket bättre.
Mm. Ja, han skulle nog se det som att fotografiet frigjorde det i så fall.
Ja.
För han ser ju det som ett framåtskridande liksom.
Precis. Så och Kandinsky, han pratar ju mycket så här om färgernas kvalitet och han pratar om själen. Eller det kanske inte Kandinsky som gör, utan i förordet av konstkritiken Ulf Linde så pratar Ulf Linde om att Kandinsky ser själen som ett sinne. Mm. Som kan uppfatta vibrationer. Och de vibrationer då som själen kan uppfatta, de finns ju, för annars så skulle de ju inte kunna uppfattas. Och om Kandinsky har rätt, då borde jag till exempel kunna känna att Ulf här också är en färg.
Okej.
Okay. Mm. Alltså, Kandinsky säger så här att varje färg har sin karaktär, liksom sin rytm och sin klang. Till exempel säger han om gult att den sträcker sig utåt och den är lekfull och den expanderar. Och han säger om blått att det drar sig tillbaka och drar sig inåt sig själv. Och han säger att grönt är den stillsammaste färgen som inte vill någonting. Och att rött är en väldigt aktiv färg, men den sträcker sig varken utåt eller inåt, utan den är jävligt nöjd med sig själv. Mm. Och vill liksom inte gå via. Och så går han igenom färgerna. Vad är det han säger om lila?
Ja, violett. Ja, men han har ju en del uttag, ganska roliga beskrivningar. Grönt är i färgvärlden vad borgerligheten är i människornas värld. Det absolut gröna är en orörlig, självtillräcklig, i alla avseende inskränkt element. En fet och präktig däst ko som ingenting kan utom att idisla och glo på världen med en enfaldig och avtrubbad blick.
Ja, det är underbar läsning.
Det är bra. Ja. Det är vackert. Och violett jämför han med...
Gammal dam.
En gammal dam, eller inte ens en gammal dam tror jag. Det var, alltså det här kanske är det stället i boken som det är tydligast att det är en ganska gammal bok. Så här skriver man inte nu för tiden. Att man tycker att den är att det är som rött som har kylts både fysiskt och psykiskt. Färgen är därför en aning sjuklig, något utslocknad. Och sorgen vidlåder den. Inte utan skäl anses den att den passar äldre kvinnor. Alltså kvinnor som har förlorat sin attraktivitet. Liksom. Ja. Det är ju väldigt jobbigt skrivet.
Och boken är ju över, den är 105 år.
Ja, 1910.
Ja. Så den har ju några år på nacken. Kommer du
ta... Sa vi vem Kandinsky var förresten?
Nej, det gjorde vi inte. Kan du ta kort versionen?
Han är född senare delen av 1800-talet i Ryssland. Flyttade till Tyskland. Sen flyttade han tillbaka till Ryssland och till Tyskland. Flyttade runt massa och var bland annat lärare på Bauhausskolan i Tyskland. Och sen kom andra världskriget. Han var... med på utställningen nazisternas den här Entarte till konst som man får se som en merit så här i efterhand. Och sen så han fördrev från Tyskland när han var tvungen att flytta därifrån till Paris och dog sedan i Paris 44 eller något tror jag.
Typ. Och när han skrev den här boken så var han lite yngre än vad du är.
Ja, nu. Men inte så här så mycket yngre. Men det var ju mycket äldre då på något sätt. Han är lite speciell för han utbildar ju sig till ekonom så att han började egentligen inte måla förrän han var 30 vilket var extremt gammalt på den tiden.
Är inte det lite vanligt dock att många teoretiker började sent eller hade liksom någon vana att det uppstår något behov för just dem? Jag tänker på Otto Steiner till exempel, fotografen som startade den här fotoformrörelsen eller åtminstone var en drivande kraft som ju också har sina abstrakta inslag. Och han var ju läkare, han var ju amatörfotograf. Och liksom. Och så tänker jag på Emerson också som var han som förde in liksom oskärpan i piktorialismen. Och han var ju ögonläkare och tyckte att fotografiet skulle vara mer likt världen som vi uppfattar den. Och därför lite oskarp utåt kanterna där vi inte har perfekt syn. Jag är inte hundra på att han var just ögonläkare, men läkare var han i alla fall. Så dessa män med sina teorier kommer in. Det här handlar ju om abstrakt konst, hela boken, liksom om att former och färger är ett själens språk. Nu får du ladda upp då. Och det här hör ju inte alls fotografiet till. Typiskt för fotografiet är ju att det alltid föreställer något.
Ja, just det. Vi har ju vår indexikalitet att brottas med.
Kan du ta indexalitet?
Ja, men det finns ju alltid något framför linsen som orsakar det som syns på bilden. Liksom, att det finns ett index, så att säga. Ja.
Och det betyder att ser man någonting som man vet är ett fotografi så finns alltid tanken väldigt, väldigt nära att man börjar fundera över men vad är det som har gjort, som har skapat det här avtrycket i det fotografiska materialet. För att värma upp nu, vi spelar in det här på Fotografiska, tack för att vi får låna rum. Och för att värma upp så har vi varit och tittat på den mest abstrakta fotografen i Sverige idag år 2015, nämligen Eva Stackelberg som har utställning precis rakt ovanför oss här nu. Och Eva Stackelbergs bilder, de är ju så att det kan vara svårt att se vad de föreställer, men det är fotografi ändå.
Rent tekniskt liksom.
Så hur reagerar du på den här höga abstraktionsnivån som Stackelberg har?
Ja, men alltså jag... Rent generellt så är jag inte helt begiven på abstrakt konst. Det intresserar mig inte särskilt mycket. Och det kan ju vara bra att veta även hur man läser den här boken. Liksom. Att man blir på något sätt djävulens advokat. Och av hennes bilder blir jag på något sätt mer intresserad av hur de är gjorda än av själva bilden.
Liksom. Alltså, det där är en sån dåligt tecken. Alltså när man börjar tänka på hur det är gjort, då är man ju förlorad. Liksom.
Jag kan liksom inte försvinna in i den bilden och gå igång på det, tyvärr.
Ja, det är hopplöst. Det är ungefär som att gå på bio med någon som sitter liksom och... Ja, här har de tydligen kört med en steadicam.
Ja, just det.
Man vill ju bara nita sådana människor.
Ja, det är ju hemskt. Ja. Sån vill man inte vara. Men tyvärr är jag sån.
Ja. Men då är det desto bättre då att jag inför Stackelbergs bilder kan... Jag känner att jag fattar grejen.
Din själ vibrerar.
Min själ, Zuckerbergs bilder får min själ att vibrera. Ja, det kan jag faktiskt stå för.
Mm.
Och jag tycker också när jag tänker på färgerna i hennes bilder och så och lägger Kandinskis mall över, så kan jag nog känna att ja, det jag kan fatta lite grann vad han menar, men det kan ju också vara en efterkonstruktion. Men å andra sidan så allt vi uppfattar och formulerar kan ju vara det.
Ja, men jag är nog mer så att jag är generellt rätt ointresserad av abstrakt konst. Fast jag måste säga, efter att ha läst den här boken så blir jag lite mer intresserad av det. Eller att jag blir lite mer, jag tycker att det är lite mer synd att jag inte gillar det. Jag tycker att han har en del relevanta sådär jämförelser. Dels så jämför han ju med musik. Som han verkar ju liksom avundas musiken i ganska stor utsträckning.
Många gånger lyfter han ju fram musiken som ett bättre uttryck.
Ja, precis. Att det är ju som att han egentligen skulle vara kompositör. För att musiken är ju alltid, i princip alltid i alla fall, till sin natur abstrakt.
Ja.
Att den behöver ju inte frigöra sig på samma sätt som måleriet måste göra. Men jag tyckte han hade ett bra exempel på just om man står och tittar på några män som förbereder sig för att lyfta något väldigt tungt. Att om man inte vet att de förbereder sig för att lyfta det här tunga, så kan de här rörelserna och förberedelserna vara väldigt så här mystiska och intressanta. Men så fort man får reda på att de skulle lyfta den här skittunga stenen, så faller all den här mystiken av. Liksom. Men så länge den rörelsen är abstrakt, att det är något som en märklig dans eller någonting, så kan det vara ganska spännande. Men om man då vet att det bara var en förberedelse för att lyfta, så är det inte lite längre lika roligt. Det tycker jag är en ganska fin bild på något sätt.
Ja. Tänker du på det abstrakta lagret när du fotograferar? Alltså att du tänker på att ja, nu var det mycket rött i det här motivet, då kommer bilden få en doft.
Ja, fast jag tror inte jag är ju inte så instrumentell som han är liksom, men jag tror att man gör det undermedvetet. Men det är inte så att man tänker röd färg står, den vill... Ja, det nu.
Nej, det blir ju lite stift.
Den här
violetta
är som en gammal kvinna. Alltså, så tänker jag inte.
Nej.
Men jag tror att man tänker på det mer eller mindre medvetet. Ja. Eller mer omedvetet.
Ja, jag vill prata om triangeln.
Ja, triangeln måste vi prata om.
Jag älskar triangeln. Mm. Och om jag tar min uppfattning av triangeln. Du har läst boken lite mer nyligen än vad jag har gjort. Så kan du rätta mig sen. Triangeln är den här bilden av triangeln. Jag tycker det är så spännande. Triangeln är på något sätt konstvärlden. Jag har formen av en triangel med en spets då som rör sig. Och här är han noga med att skriva uppåt och framåt.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är så roligt att han inte bara kan skriva framåt eller bara uppåt. Utan han är noga med att det är uppåt och framåt. Mm. Och då blir det någon sorts tredimensionell nivå på det.
Jag tycker att det funkar, det uttrycket. Det är lite som sådär här... Som man säger, de säger så här, en gammal film med soldater. Uppåt, framåt, gossar. Liksom att det, är något så här, det finns någon styrka och någon riktning. Och, alltså jag tycker att det funkar.
Ja, ja, den här triangeln rör sig uppåt och framåt. Och den måste ha en spets för att kunna liksom borra sig in i framtiden.
Ja,
Och då går det inte liksom att ha någon trubbigt föremål. Det här skriver han inte, utan det är min tolkning.
Mm.
Det går inte att ha något trubbigt som liksom skjuter sig in i framtiden. Utan det måste ha något med spets. Och där framme i spetsen, där står några stackars genier till konstnärer.
Mm.
Och gör allt det nya.
Mm.
Och blir missförstådda så alltså in i helvete. Mm. För att längre ner åt triangeln, då är det ju mer och mer folk, och i basen där är ju alla, där är
populasen.
Svenne Banan.
Ja, just det. Mm.
I och med att triangeln rör sig framåt och uppåt, så kommer ju så småningom även Svenne att komma till den platsen där spetskonstnärerna var kanske 20-30 år tidigare.
Ja, just det. Mm.
Och det är ju som att han beskriver en rymd där konsten redan finns. Och det handlar bara, som jag ser det, det handlar bara för att triangeln ska liksom ta sig framåt i detta universum av oupptäckt konst.
Mm.
Okej, nu kan du rätta mig.
Nej, jag tycker nog, jag håller nog ganska med. Och jag tycker att den delen av boken är den mest intressanta, det här när han formulerar problemet. För där tror jag att han har ganska rätt. Och det, jag menar, det räcker ju att se på impressionisterna som blir helt förkastade i sin samtid. Nu säljer man ju det som affischer på IKEA liksom. Ja. Så att jag tror ju på den här modellen på något sätt. Liksom.
Ja,
att det är så.
Ja, men verkligen. Precis när jag läste den här boken så köpte min fru en ny vaxduk till köket.
Mm.
Och då var det så här att det var kaffekoppar ritade med lite tusch och så väldigt slarvigt sådär. Mm. Picasso-ikt.
Mm.
Och då ser man ju direkt, den här hade ju inte kunnat säljas för 100 år sedan. Nej. Det hade varit helt omöjligt. Mm. Men nu har Picasso-konsten droppat ner ända till Hökarängen.
Ja, just det. Ända till vaxdukarna.
Ja,
liksom.
Mm. Ja.
Jo, och jag tror också just på det där att man står ensam där i toppen på något sätt. Att man kan inte både vara där framme i spetsen och vara populär. Liksom. Det tror jag också är en relevant anmärkning.
Ja, för att om du gör sånt som folk fattar direkt när det kommer, ja, då är du förmodligen längre ner i triangeln.
Då gör man inte en konst som bär framtidens säd inom sig, som man så vackert uttrycker det.
Så underbart.
Ja.
Men samtidigt då, är inte just det här, vi har ju haft en så här genidebatt i Kultursverige.
Mm.
Att det här manliga geniet ska avlivas.
Mm.
Och man ska inte ha genier utan Men han lyfter verkligen fram geniet.
Ja. Ja, men man kan nog tänka sig att han såg nog kanske en ensam man längst fram. Det kan ju lika gärna vara en grupp människor, tänker jag också. Liksom. Men att det är en rörelse, att det kanske inte är en person som står där framme, men att det är liksom...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ändå människor som ensam eller tillsammans gör saker som ändå för saker och ting framåt liksom.
Ja.
För jag vill nog ändå gärna se konstvärlden eller som en pågående diskussion liksom, att man rör sig, att den rör sig framåt på något sätt.
Men i svensk fotovärld då, vilka är on point?
Nej, men det är omöjligt att säga.
Men om du gissar.
Nej, fast jag tror att det är poängen, att det kan man inte göra liksom. För det finns ju massa, det är ju något som inte är så populärt, men det finns ju saker som är inte så populärt för att det är så jävla kass, och så finns det ju också saker som är inte populärt för att det ligger före sin tid liksom. Men så jag tror att det är omöjligt att säga. Det är antagligen någon som vi inte känner till namnet på.
Men då måste ju den sen lyftas fram.
Ja, på något sätt.
Mm. Men någon som vi inte känner till namnet på nu, den kommer ju inte kunna lyftas fram sen, för den är ju bortglömd.
Ja, vad synd. Jo, men jag vet, det kanske finns någon också som inte är så populär. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt var det, var man ska leta eller riktigt. Det är svårt att säga.
Leta på Centrum för fotografi kanske.
Ja.
Vi ska ju dit efter det här.
Det kan vara Sven Westerlund.
Ja. Så, vi får se. Men vi kommer aldrig få veta.
Nej, precis.
Hur många år sa du? 20-30 år?
Ja, det var du som sa. Men, ja. Men för 20, så är det nog kanske.
För 20-30 år sedan, vem var det som var spets då då? Då ska vi tillbaka till 1980.
Ja, just det.
1985, vem var spets? I svensk, ja, men om man säger
till exempel i svensk, men om man tar till exempel Sofie Kall som fick Hasselbladpriset för 2-3 år sedan.
Ja.
På 80-talet så var ju hon, då tyckte ju folk att vad fan är det här liksom?
Ja.
Hon hyrde en privatdetektiv och ställde ut små fula svartvita bilder som inte hade någon teknisk kvalitet så.
Alltså allvarligt, när man tänker på det så Martin Parr, ja, breakade ju någonstans, ja, där.
Ja.
Och så kom Lars Thunbjörk med sin Landet utom sig.
93 eller så här,
93, typ, ja. Och han, de två är ju svåra att skilja åt lite grann. Mm. Eller det är klart man kan skilja dem åt, men de är ju samma andas barn.
Mm.
De vibrerar likadant i min själ.
Mm.
Så det stämmer ju ganska bra då.
Mm. Mm.
Fast... Ja, fast folk gillar ju i och för sig Tunis.
Ja, det gjorde han kanske tidigt.
Sen började de ogilla honom ett tag.
Men nu är han poppis igen, va? Eller,
ja,
eller kanske han inte?
Jo, jag, alltså nu träffar jag många. Jag har ju sådana här årslånga kurser med folk som går och vill utveckla sitt bildspråk. Och jag har en beställning från en elev som lyder... Under det här året vill jag lära mig plåta som Tunis.
Okej, lycka till.
Ja, det är ju svårt. Men det är ju ändå en rolig utmaning.
Ja.
Jag tycker hemskt mycket om när folk är så konkreta.
Ja, jo, men det är ju en riktning som är...
Ja, ja, triangeln.
Ja, och sen han pratade också om triangeln, just att det... Att man måste vara trogen då, att man, om man befinner sig högt upp i triangeln, att man inte får liksom... vända sig neråt och ge bröd åt dem nedanför liksom, för att, då bromsar man istället upp farten istället för att driva den framåt liksom.
Ja.
Så när du gör podcast på fotosidan så är du ett ankare som drar den här triangeln bakåt istället. Nej, för att bilder.
Du har inte ens lyssnat på fotosidans poddradio. Jag håller inte med.
Nej. Det var elakt sagt.
Ja, nej, det var det inte. Det var roligt sagt. Ja. Och är man rolig, säger min fru. Väldigt hon förekommer mycket i den här podden.
Ja, det är bra att ha något att hålla
jag
sig.
Jag tänker så mycket på henne.
Ja.
Är man
rolig får man
vara
elak.
Är man rolig så får man vara elak. Ja, precis. Mm. Vilket jag tycker är en väldigt bra devis,
ja, men det är
att leva efter.
Överhuvudtaget så att just i den här delen av boken att man kan bli lite avundsjuk på Kandinsky, just att han pratar ju om sin egen tid i, som att den är väldigt mörk och svart och så. Men det gör ju jag tror aldrig man har läst en beskrivning av en tid där man säger att nu är det jättebra liksom, utan man beskriver ju alltid sin tid som en svår tid. Men han pratar ju om han har ju sån otrolig tro på konsten och på framtiden, att han liksom verkligen ser det som människan går framåt hela tiden liksom.
Mm.
Och att jag, det kan jag bli lite så avundsjuk på, det kan jag inte riktigt känna igen mig. Eller att det är ett sånt ständigt framåtskridandet, det kan jag bli lite avundsjuk på.
Ja, alltså han absolut. Och han ser det ju som att det är en nödvändighet för mänskligheten att utveckla konsten.
Mm.
Att gör vi inte det så kommer något hemskt att hända.
Ja, just det. Men jag tror på den kraften är väldigt starkt. Sådär.
Ja, det är häftigt. För honom är verkligen inte konst något tidsfördriv. Eller,
nej,
utan det är
inte.
Verkligen på liv och död och blodigt allvar.
Ja.
Om ett år, om jag frågar dig, vad minns du ur om det andliga i konsten? Vad tror du att du kommer svara då?
Alltså jag tycker det som fastnade mest hos mig är nog den här första problembeskrivningen. Liksom. Att jag på något sätt... Jag kan ställa upp på hans problembeskrivning, men jag tror inte riktigt på lösningen. Liksom. Hans lösning på det problemet.
Och problembeskrivningen att...
Nej, men just det här triangeln och att hela den biten tycker jag är liksom intressant och relevant. Liksom. Men sen så tror jag inte att lösningen är att måla abstrakt konst.
Nej.
Tror jag. Men det kan ju också vara att det är då enligt honom att det är ett passerat stadium liksom, att man nu är det något annat då kanske, jag vet inte.
En grej som landar rätt bra hos mig som nästan är mer bara i en passus på slutet. Han gör verkligen ingen stor grej av det, men han har lite så här en bildbilaga
med väldigt dåligt tryck.
Med jättedåligt tryck och svartvitt också, vilket ju är helt emot Kandinskis.
Ja, det är väl rätt märkligt faktiskt.
Ja. Men var de här bilderna med i 1910 års upplaga så är det ju självklart att de är svartvita. Och då har han valt ut några bilder och då skriver han om olika kompositionstyper.
Ja, just det.
Och där använder han några begrepp som jag fattar vad han menar på ett sätt som gör mig glad. Och då säger han att det finns melodiska kompositioner och de är då väldigt enkla och underordnad en klart synlig enkel form. Som en enkel melodi som man kan vissla. Och mot dem så ställer han då de symfoniska kompositionerna. Där huvudformen kan ofta vara mycket svår att finna, skriver Kandinsky. Varigenom den inre grunden klingar särskilt starkt. Denna mer komplicerade typ av komposition kallar jag för den symfoniska. Och jag tror jag fattar vad han menar.
Ja, just det.
Och då ska
det är ju också just det där referensen till musik. Om man tänker att man gör om det till musik.
Han är ju där hela tiden. Och
pillar. Och alla hans målningar heter improvisation och impression. Och det är referenser.
Ja.
Men just gör man om de här bilderna till, om man tänker sig att det skulle vara musik, så fattar man ju precis vad han menar.
Ja, men verkligen. Och sen senare i det här så pratar han ju också om rytmisk komposition. Och sådär. Och då ska jag vilja säga, eftersom vi nu ska gå och se på Sven Westerlund, så ska jag vilja säga att det som är min bild av Sven Westerlund, jag har ju inte sett det som han visar nu.
Nej, det var länge sedan man såg något han gjorde överhuvudtaget.
Ja, jag tittade, han hade en sån här små, att han gjorde tryckte. Man kunde köpa en sån här portfölj med printar, jättefina printar. Ja. Men jag har ju inte råd att lägga pengar på sånt.
Nej.
Men hur som helst, jag skulle vilja påstå då att Sven Westerlund är väldigt symfonisk i sin kompositionskonst.
Ja, tror jag också. Men det kanske vi får kolla då.
Ja, det får vi kolla.
Fråga honom.
Jag är så imponerad av din symfoniska komposition. Men det är inte omöjligt att han skulle fatta.
Han kanske skulle kunna göra.
Bra uttryck fattar man utan att man ska behöva förklara dem. Så ja, nej, men jag är glad att vi läste boken i vår lilla bokcirkel här. Och jag känner att jag kommer ta med mig Kandinsky lite grann in i min fotografiska värld.
Det gäller ju liksom att tränga igenom det här lite ålderdomliga språket och så. Det är ju redan i titeln här, om det andliga i konsten. Så
tycker
det...
du tränga igenom? Jag blir mera slukad.
Jo, men, jag tänker att man får se bortom vad han egentligen menar. Det är väldigt högtravande och låter nästan religiös språkdräkt liksom. Så här, som... Alltså om det andliga konst, det låter ju lite så här, nästan lite new age-igt, men det är det ju faktiskt inte.
Nej,
han är ju extremt konkret på ett sätt.
Nästan lite för konkret, på något vänster. Men Ulf Linde varnar ju för det i förordet också. Och där säger han så här att andligt på svenska blir alltid så jävla hopplöst. Som en kolportörs språk, en lurendrejare.
Ja.
Men överlag så tror jag ju att när man fotograferar så man måste ju ta massor av intryck från annat än fotografi. Alltså på det sättet, ja. Så tycker jag man ska bara plöja i sig sånt här smått och gott. Och den är väldigt lättläst, tycker jag. 140 sidor, ganska stora bokstäver.
Fina bilder på slutet.
Fina bilder på slutet. Och om ni älskar språket i den här, därför att ni tycker liksom att det är... Att ni har en fäbless för det pompösa och lite svulstiga språket, så vill jag rekommendera en roman som jag tycker ni ska kasta er över direkt sen. Och det är romanen Klingsor av Torgny
Lindgren.
Jag höll på att säga Mogren. av Torgny Lindgren.
Ja.
Som handlar om en konstnär som målar stilleben. För han har upptäckt då att all materia lever. Och hans språk är väldigt likt Kandinskys språk. Mm. Den har även gått på radio i P1. Den kanske finns på någon sån här liksom, inläst då,
ja,
av Torgny Lindgren själv.
Ja, för han läser ju typ.
Han är en jävla häftig. Ja. Alltså jag tycker väldigt mycket om hans röst när han läser. Så försök att hitta den på SRs webbplats om ni kan. Jag har ingen aning om ifall den ligger där eller inte, men boken rekommenderar
SR gärna. Är då en konkurrerande podd.
Exakt. Ja, men då gör vi så här att då går vi upp till Centrum för fotografi, Ulf, tycker jag, och hoppas att de säljer limpsmörgåsar som de brukar göra för 25 spänn.
Ska vi avsluta med ett citat?
Åh gud, ja. Jag trodde du aldrig skulle erbjuda citatet.
Det finns inget djupare än ytligheten, men detta djup är träskets.
Att det är så magiskt.
Det är vackert.
För jag är inte riktigt hundra på att jag förstår det fullt ut. Har du lust att liksom förklara det?
Nej, men jag tror att han pratar om att
bild... Det finns inget djupare än ytligheten.
Men detta djup är träskigt. Att han pratar ju om att bildkonsten, att det är så lätt att ta bildkonsten på som ett sagoland. Att han, just det här, att den föreställande konsten lätt berättar en historia, att man kan och det gör att man betraktar då bildkonsten som någonting väldigt ytligt, som ett som mat man äter och man blir mätt för stunden, men det ger inget mer liksom. Medan han, om man då kommer bortanför det här föreställande, så får man någonting mycket mer, att ens själ vibrerar då, som din gjorde när vi tittade upp på Stackarberg. Men att den här ytligheten då, att det är träsk man kan fastna i liksom, att man inte kommer längre än den här ytligheten, så att man måste då frigöra sig från det här föreställande. Och han säger också då, ju sämre motiverad en rörelse är ytligt sett, desto renare, djupare och mer innerlig är dess verkan.
Men det häftiga med Kandinsky är ju lite grann att han i det här abstrakta, han menar ju inte liksom att man bara, det spelar ingen roll vilken färg man blandar med vilken färg, det blir väl någonting. Utan han menar ju verkligen att det abstrakta avbildar någonting som existerar. Det är det som är så coolt. Mm.
Och att han pratar om att man inte, att konstnären kan inte skapa någonting nytt, utan man kan bara liksom avtäcka det som redan finns. Liksom. Ja. Att man kan bara rikta sin spegel mot det som finns. Sådär. Men att men det finns där. Liksom. Det handlar om att frammana det som redan finns där på något sätt.
Det där är ju roligt. Alltså Ulf Linde då, som skrev förordet, den legendariske konstkritiken. Honom stötte jag på första gången, för jag såg någon text han hade skrivit där han förklarar varför fotografi aldrig någonsin kan betraktas som konst.
Ja, just det. Mm.
Och,
han är utställningskatalog till David, va? Var det inte det?
Det kanske det var.
Ja, jag tror
det. Han diggar ju Kandinsky, Linde.
Mm. Mm.
Och mot bakgrund av allt det här så fattar jag ju precis hans resonemang om fotografiet.
Mm.
Alltså Kandinsky skulle inte heller tycka att fotografi någonsin kan bli konst.
Nej, herregud. Nej.
Det är bara ett
inte ens Eva Stackelberg.
Ett väldigt djupt träsk.
Ja, precis. Ja.
Tack.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.